Vi ska ta och läsa här ifrån andra Timoteusbrevet. Jag glömde visst mina glasögon där. Det är ganska stor text annars i Bibeln här som jag har. Men andra Timoteusbrevet, det fjärde kapitlet, och jag läser vers 1 och vers 2. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Himmelske Fader, tack för att du vill tala till dig, till oss här, genom ditt eget ord, detta som vi har hört här. Och jag ber att våra hjärtan ska vara öppna och ta det till oss så som ditt eget ord, som kan förvandla och förändra. Och jag ber att du ska göra det nu här, och du ska frälsa och förändra människors liv. Ske så i Jesu namn. Det är vår bön. Amen, amen, amen. Ske så. Ja, det är skrivet utav Paulus här. Och det är strax innan han skulle få sluta sitt jordeliv. Och han visste ju om detta. Det ser vi utav fortsättningen utav de här raderna. Och det är som sagt det sista vi har efterlämnat utav Paulus här. Och det står som rubrik i min svenska folkbibel här. Över det här kapitlet, en sista förmaning står det. Och det var det ju verkligen. Och det är ju så att när man vet att man ska sluta sitt jordeliv, då är det ju det väsentliga som man sysslar med och som man vill tala om. Det hoppas jag att vi förstår att det är på det sättet. Och så var det ju också för Paulus här, att han ville nu verkligen stryka under ett budskap här som han ville förmedla till Timoteus, som var hans andliga son. Och vi har ju tagit del av dessa inledningsverser här i detta kapitlet här. Och då så står det ju så här: jag uppmanar dig allvarligt. Ja, det står faktiskt ännu starkare i Bibel 2000. Där det står så här: jag besvär dig. Det var alldeles oerhört starkt uttryck som Paulus använde där. Och jag tänkte, kan det vara möjligt att det står så? Jag tittade i den grekiska grundtexten, och mycket riktigt så står det faktiskt så. Så alltså, det är ett mycket, mycket starkt uttryck som Paulus använder när han då framställer det här. Och då så måste vi ju naturligtvis ta det på allvar. För det allvar det handlar om. Han säger ju här: jag besvär dig allvarligt. Och må Gud hjälpa oss att vi kan ta då ett allvar till oss. Det han vill förmedla här. Och det här är ju inte bara till Timoteus, utan det var ju så att säga den generationen som kom efter Paulus. Han ville förmedla ett andligt arv till den nya generationen. Och det här stannar ju naturligtvis inte hos Timoteus, utan det här testamentet, som vi kan säga Paulus ger oss i de här vässarna, det handlar om att det här ska överföras från generation till generation, ska det göra så. För det är ett andligt arv och vi får inte förvanska detta. Men jag är rädd för att vi har gjort det. Och det är därför som det här behöver lyftas fram i vår tid. Och han fortsätter ju och stryker under detta som han vill säga här med det största allvar. Och han säger ju detta då att han gör det vid Gud. Alltså ibland så kan man ta till uttryck och jag säger detta inför Gud, säger man, om man vill verkligen stryka under någonting. Han säger vid Gud, absolut det högsta som han kan ta till. Och han fortsätter och Kristus, Messias alltså, Kristus Jesus, säger han. Han tar hela den gudomligheten inför tronen här som man nu ska föra fram här, detta budskap. Och han säger Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Då förstår vi verkligen hur allvarligt det är att döma både levande och döda. Det kan väl inte finnas större allvar. Och inför hans uppenbarelse, han fortsätter här och han tar den ena satsen och uttrycket efter det andra. Och jag tror han gör det för att riktigt stryka under att ingen ska kunna komma undan det allvaret som han har här. Hans uppenbarelse, och det är när han kommer på himmelens skyar, då är det inför detta som man säger. Och inte nog med detta, utan också hans rike, säger han här. Guds riket. Tänk vilken oerhörd salva som han för fram här i sin inledning. Och vad är det då som han med denna emfas vill stryka under? Jo, det är det gudomliga ordet här. Detta ordet som vi håller här inom de här två pärmarna. Och han säger så här, predika ordet. Det är det som ska predikas. Ordet, detta som vi har här. Och som är så kraftfull som ett tveeggat svärd, läser vi också. Och det är det när man predikar det så som det står skrivet. Vi kan hålla på och tala om allt möjligt, men det som är kraft i, det är Guds ordet. Och därför behöver vi läsa det, vi behöver predika det, vi behöver tala ut det. Det är detta. Gud, hjälp oss och hjälp mig som predikar just nu. Och så säger han att nu ska du predika. Men inte bara, han fortsätter sitt allvarliga uppmaning här. Träd fram i tid. Ja, det är väl naturligtvis att vi ska göra det i tid. Och vi ska göra det i rätt tid. För tiden kan gå ifrån oss också. Och inte bara i tid, utan också i otid. Vi är ju sådana att vi tänker, ja, nej, passar väl inte sig. Det passar inte nu och så vidare. Nej, så säger inte Paulus. Utan han säger till och med i otid, förstår ni. Då så kan vi inte komma undan några tillfällen, både i tid och otid. Ja, nu är vi pressade här. Nu är vi pressade utav Paulus uppmaning här. Och vad ska vi då predika? Han fortsätter här. Bestraffa, står det faktiskt. Bestraffa, ja. Det är ju ordet är bestraffande. När man lever i synd så ska den synden bestraffas med ord. Vi ska inte straffa syndarna, men vi ska göra klart för dem att det är en farlig väg som leder till den eviga förtappelsen. Och det är därför som vi måste lyfta fram synder i alla deras olika former. Och vi kan också nämna dem vid namn. Faktiskt, det ska vi göra. Bestraffa. Tillrättavisa. Ja, det är ju det naturligtvis vi också ska göra när vi ser att människor går på den felaktiga vägen. Vi gör det inte utan vi gör det i kärlek för att de ska komma in på den rätta vägen. Det tillhör också predikans natur att så ska vara. Och det är därför som det står till rätta visa. Och förmana. Det är väl inte många som tycker om att bli förmanade. Det vet vi väl när barnen är små så här och man förmanar dem. Gör inte så. För det är ju för att det är farligt att göra olika saker så här. Och det tycker de inte är så trevligt. Kanske eller roligt att få höra föräldrarnas förmaning. Men det är ju kärlek för att rädda dem. Och det är så också med Guds ordet att förmaningen, det är faktiskt räddning i detta. Ja, tänk här att han använder dessa tre uttryck här. Bestraffa, tillrättavisa och förmana. Han talar ingenting om att det ska vara ett lent och behagligt budskap. Han säger det senare här att den tiden kommer när det ska vara så. Men vi behöver alltså detta budskapet. Och det var ett allvarligt budskap som han bar fram där. Och det här understryks ju genom de här tre orden. Ja, men det står också med all tålamod. Står det här och vi måste ha tålamod med människorna. Vi får verkligen be om Guds hjälp här. De som vill fortsätta och vandra på syndens vägar. Då ska vi inte ge upp utan vi ska ha tålamod med dem. Vi ska fortsätta och förmana och hjälpa dem in på vägen. Och all undervisning står det här till sist. Och det är ju undervisningen som är baserad på i Guds ord som vi ska föra fram. Ja, det var ju verkligen en kallelse och den kallelsen gäller ju oss alla och inte minst den som står i predikande ställning. Nu känner vi inte igen, om vi lyssnar på predikningar idag så känner vi inte igen det här stora allvaret som finns här. För det är ju ett oerhört allvar som finns inom dessa pärmar här. Och jag vill säga, det finns inget allvarligare budskap som någon kan frambära på den här jorden än det som står här i den här boken. Vi vet att det kan vara allvarliga budskap. Det kan vara att förmedla ett dödsbudskap till anhöriga som har mist någon anhörig så här. Det är verkligen ett allvarligt budskap. Det kan vara att någon måste förmedla en dödsdom på grund av att någon har en sjukdom som kommer att leda till döden. Det är väldigt allvarliga budskap. Bara för att ta några exempel på hur allvarliga budskap det kan finnas. Men det finns ett budskap som är allvarligare än alla dessa mänskliga uttryck och vad man kan förmedla. Och det är det budskapet som finns här. Att det finns två vägar som en människa kan gå på. Och den ena leder till paradiset och himlen. Och den andra leder till fördärvet. Det är så Jesus talar. Och det är hans ord som vi ska predika. Och det är detta vi måste påminna oss om. Att det är så att det är alla människor går på en utav dessa två vägar. Absolut, så är det. Det är Jesu ord. Och jag läste nu här faktiskt idag här att det var några som två präster som hade förfasat sig över att kristna ungdomar idag talar om den dubbla utgången. Ja, de var så upprörda så att de skrev en debattartikel i Dagens Nyheter och de fick den ena utav prästerna uppträdde i Sveriges Television också. Och det var deras stora förfasan att man talade om den dubbla utgången, alltså underförstått himmel och helvete. Ja, men det är ju precis detta som vi läser om här. Ja, så Det är ju märkligt, men då så fick ju Olof Edsinger, denna bibeltroende förkunnare, han skrev här en replik i Dagens Nyheter. Och jag citerar här vad han skrev. Att den som talar mest om möjligheten att gå förlorad är, vet ni vem? Jesus. Så skriver han i Dagens Nyheter. Ja, men är det inte Jesus vi ska predika? Det var ju detta som de förfasade sig över. Tänk hur långt avfallet egentligen kan gå. Alltså. När Jesus talar om detta så ska också vi tala så som Jesus om vi ska predika ordet. Annars får vi ta en paus och börja läsa vad Bibeln säger. Tänk så allvarligt Jesus talar. Och jag kan bara ta en enda bibelvers här. Och den är ju hämtad ifrån Jesu bergspredikan, 5, 6 och 7 kapitlet i Matteus evangelium, och som vi tycker är ett väldigt stort tal, och där man ofta då, särskilt i religiösa sammanhang, då citerar en enda vers där det står att vi allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni göra dem. Men man hör dem inte till exempel citera den 30:e versen i Matteus 50 kapitel. Där står det så här. Om din högra hand förleder dig, hugg av den, kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Tänk, det kan vi meditera över. Det är väl ingen som vill hugga av någon av våra kroppsdelar här. Men i relation till att gå till helvetet så säger Jesus att det är bättre att så finge ske. Och han menar ju inte att vi ska hugga av till exempel handen som han säger här. Men han menar att vi ska förstå allvaret. Det är det som gör att vi då är villiga att offra den synden som leder till fördärven. För det säger han ju som det är bättre som går förlorad än att hela. Ja, det är högra handen förleder dig. Alltså det är förförelse. Och det kan man använda olika kroppsdelar på det här sättet. Att leva i synd. Men Jesus stryker alltså under att här handlar det om omvändelse ifrån denna förförelse och denna massförförelse som pågår i vår tid. Den bara bryter fram med som en flod idag i vårt samhälle, och det finns bara en som kan stoppa denna floden, och det är Guds församling, och det är när vi predikar ordet. För viker vi ner oss där så är vi med och låter floden gå fram, förstår ni? Och det är därför som vi behöver påminna oss om detta allvar som finns här. Och jag måste gå till rätta med mig själv att jag så lite stryker under allvaret. Jag har haft en predikan i alla fall här om den väg som till helvetet bär, hette den predikan, och den finns på YouTube. Och Leif har också predikat om evighetsallvaret här. Så jag är glad att vi kan göra detta. Men vi kan inte nog ofta påminna oss om detta. För det är det handlar om. Var ska vi hamna när en gång vi går in i evigheten? Så absolut. Och varför skulle vi inte kunna tala om helvetet? Bibel 2000 använder ordet helvete 10 gånger. Då är klart måste vi predika detta. Vi kan ju inte köra så här runt precis de här bibelversarna och låtsas som inte dessa finns där. Utan så står det, och helvetet är en verklighet. Och Billy Graham säger, denna stora förkunnare som var så framgångsrik i sina väckelsekampanjer, och predikade evighetsallvaret. Han säger i sin skrift, vad är helvetet? Jag tittade på den idag. Och då så skriver han så här, Bibeln talar mer om helvetet än om himlen. Jaha, så står det här. Men vad gör vi? Ja, vi talar mycket mer om himlen. Och en del talar aldrig om helvetet. Ja, då kan man inte säga att man predikar Guds ord och ligger i linje med det budskapet som alltså framhålls med sådan kraft. Ja, utan då, jag citerade Olof Edsinger här, vad han hade skrivit i Dagens Nyheter. Och jag vill också citera vad Alex Schulman skrev, kulturkrönika där i Dagens Nyheter, och rubriken var så här: vi dansar oss ner i helvetet, skrev han. Ja, här har vi Dagens Nyheter. Ska de predika och vi var tysta i våra församlingar? Här står det om helvetet. Förstår ni, han som inte är en bekännande kristen, i alla fall ännu, han skriver vi dansar oss ner till helvetet. Och det är precis vad denna breda väg, där dansar man fram. Det är underbart och härligt att gå på den vägen och dansa fram så här. Men den leder till förtappelsen. Ja, jag tänker på detta. Nu är det väl lördagsunderhållning. Let's dance alltså. Ja, precis. Tänk, det är detta budskapet som svenska folket får på lördagskvällarna, förstår ni. Och indoktrineras att det här är så oerhört viktigt med dance. Och jag slog upp, och jag får ju då olika sådana här nyhetsflashar när man går in på SMM-nytt. Då stod det idag så här att det var några som hade blivit utrustade ifrån Let's Dance. Ja, vilken nyhet. Vilken jätteviktig nyhet. Alltså det är ju inte klokt. Det är inte klokt. Människor dör i krig och lider och svälter. Och så lyfter man fram. De blev utrustade ifrån Let's Dance. Ja, det skulle läggas ner direkt alltihop det här. Och istället skulle vi ha väckelsepredikningar. Och vi har ju söndag förmiddag, och hoppas de som förkunnar på SVT där kan använda dessa tillfällen. För nu är det dags att säga sanningen om vad Bibeln säger. Och det är inte Dagens Nyheter som ska behöva göra det, utan det är vi som står i talarstolarna om vi ska predika Guds ord. Annars så kommer domen över oss, och jag ber om förlåtelse att jag så lite har predikat om evighetsallvaret. Men nu har jag ju ytterligare här ett tillfälle, och jag säger till dig som lyssnar här som kanske inte är frälst, ta vara på detta. Ta vara på detta. Och om vi predikar detta, om vi inte gör det, vilket ansvar vi har. Oerhört. Jag vill inte ha det ansvaret att människor inte tror att det finns ett helvete. Utan det hoppas jag ska bli klart här. Både i denna och andra predikningar. Åh, Gud hjälp oss. Det här är ju ingenting som är behagligt att predika. Och jag skulle hellre vilja predika om himlen. Det vore ju jättehärligt att få göra det. Men man kommer inte till himlen om man inte har sett helvetet öppna sig. Då har man inte omvänt sig. Och jag var igår i Västergötland igår kväll och talade i en församling där och berättade om den som är känd som Juskarmjölnaren. Det är kanske inte många som känner till honom. Anders Petter Andersson på 1800-talet. Det är en oerhörd omvändelse och dramatik som denna mannen upplevde. Och det behöver lyftas fram. Vi behöver ta del av detta. Och jag blev så berörd. Jag har ju talat om honom förr och kanske skrivit också om honom här. Och hur började det hela? Och överhuvudtaget väckelsen här uppe. Han var ju mjölnare, blev han. Det finns så många oerhört dramatiska detaljer kring hans liv som man kan ju... Ja, det är alltså det som... Ja, det är en fantastisk berättelse. Men han gjorde som många andra på 1800-talet. Han brände brännvin hemma. Och... Det visste han väl inte var rätt att göra på något sätt. Och länsman var ju efter dessa. Han hade en källare under sitt lilla enkla torp där nere. Och så såg han till att han hade en lucka ner till den här lilla källarskuffet där nere. Och där såg han till att de skulle sätta över en balja med vatten så att om länsman kom in så skulle han inte se vad som försiggick där nere. Men så en gång när han sitter där så tänker han att det kanske inte är så farligt med helvetet ändå det här. Och så tänker han så här. Att om jag kan hålla mitt finger här i elden under brännvinspannan. Och jag tog sett uppgifter. Han pratade eller tänkte visst om 5 minuter. Så ska jag inte frukta för helvetet. Och så tar han och sätter in fingret i elden där. Och där går inte att hålla några 5 minuter eller 5 sekunder. Utan han bränner sig så fruktansvärt där. Så han rusar upp där hans fru och svärmor var det väl också som var där i rummet ovanför det. Och han ropar ut, jag far till helvetet, jag far till helvetet. Han blev väckt för han förstod vad helvetets eld var och han ville inte gå förlorad. Och de undrade ju vad som hade hänt med honom. Och de tyckte väl att det hade slagit över. Men han blev väckt därför han tog Bibelns ord, det han hade hört. På allvar om helvetets eld. Och så kämpade han med detta. Och han ville ju tillhöra Gud naturligtvis och bli räddad ifrån detta helvete. Och det var ju på den tiden när det inte fanns frikyrklig verksamhet. Det var ju faktiskt 1858 som konventikelplakatet togs bort. Och det här hände väl i slutet, om jag kommer ihåg rätt, i slutet på 1857. Och han brottades med detta. Han kunde inte få någon frälsningsfrid, visshet. Så en dag på försommaren 1858 så är han så förtvivlad. Där han sitter på en sten utanför laggården. Och jag har ju varit på den här platsen. Jag har suttit på stenarna där och jag har varit nere i den här gropen. Torpet är ju naturligtvis borta men det finns ju liksom en försänkning under torpet. Och jag har stått där med mina fötter och tänkt på den dagen då Juskamjölnaren då blev väckt genom att han fick uppleva denna fruktansvärda smärta här i den här tiden. Man kan tycka det var naivt, men Gud ser till naiva människor. Och han satt där, naiv som han var, denna försommardag och solen sken och det strålade. Men han hade inte frid och visshet i sitt innersta. Och därför så ber han till Gud, han böjde väl knä vid den här stenen och så bad han den här bönen. Gud, om du älskar mig... Så låt det regna över bara min lilla lycka, ett gärde som han hade där. Så låt det bara regna över detta. Men om du inte älskar mig, så låt det inte regna. Vet ni vad som hände? Stora, tunga regndroppar föll över hans lilla lycka, fast solen sken. Och han blir ju förvandlad. Han hoppar. Upp och han hade fått en hälsning ifrån Gud. Gud älskade honom. Och då började han predika där i den här bygden. Han gick i huset och det fanns inte hus som kunde upprymmas åt honom på grund av folk samlades där. Och han talade Guds ord till frälsning. Och det var ett väldigt motstånd. Jag kan inte gå in på alla detaljerna här. Men vi kan se här. Det finns en liten utskrift som en man gjorde här då 1869 över hur den här ljuskarmjölnaren predikade. Och jag tar med detta för det är ju ett historiskt väckelsedokument. Då så kunde det låta så här. Kom nu förstockade, kom syndare, kom fromma, jag kom allesammans och låt försona er med Gud. Han är försonad och älskar er alla. Varför är ni förargade på Gud? Varför antagen inte försoningen som han erbjuder er i sitt ord? Nu dyra själar, har ni att välja mellan tre ting. Antingen är ni tvungna att fullgöra Guds lag till punkt och pricka. Eller och som förlorade syndare falla ner vid Jesu fötter och be om nåd. Eller och till helvetet. Det första omöjligt alltså att hålla lagen. Återstår blott två ting. Till Jesus eller helvetet. Hör, du som 10 gånger förtjänat stupstocken och du som varit änglalik i alla dina dagar. Antingen ska du till Jesus som en brottsling eller och till den djupaste avgrund. Ja, så tydligt var hans budskap. Och det står så här, syndare av alla slag och åldrar grät över sina synder. Och det vaknade medvetandet om helvetets fasor. Det väcktes upp. De började förstå om helvetets fasor. Han hade ju fått smaka på det. Och den yttersta domen gav anledning till tårar och högljudda bönerop. Ja, det så startade en väckelse med denna enkla man som inte ens lärde sig läsa, för det var ingen riktig skolgång, men i vuxen ålder så började han läsa och då predikade han Guds ord. Och han fick också åtminstone vid något tillfälle predika i Norrunga kyrkan där, den stora som ligger alldeles i jämte djur där. Och då predikade han, förstår ni. Och det berättas människor grät i bänkarna utav syndanöd. Och hans son, jag tror han hette Alfred, han kom till tro i det här mötet när Juska Mjölnaren predikade. Han gav sig till känna och Juska Mjölnaren sprang ner ifrån predikostolen och kramade om sin son där. Han fick se resultat utav sin förkunnelse. Och ska vi få se resultat så måste vi ha ett helt budskap som är grundat på bibelordet. Det går inte annars. Om alla tror att alla kommer till himlen, om de aldrig hör om någonting om helvetet. De ofrälsta talar ju mer om helvetet än vi gör i sina svordomar. Så de är naturligtvis inte främmande för uttrycket. Och vi får inte heller vara det. Ja, och han blev svårt sjuk. Och han började ju då, 29 år gammal, så blev han väckt. Och han levde fram till 1878. I början var det trögt, men så gav det resultat och det bildades en missionsförsamling där uppe. Och på 1870-talet så bröt det igenom så att 700 medlemmar tillhörde missionsförsamlingen utav 1000 personer. Ja, Det kan man säga. Ifrån detta totala mörker som de befann sig i, så förvandlades hela bygden där de allra frälsta, 7 av 10 var frälsta. Men det började med en som förstod helvetets allvar, och han predikade detta. Och när människor förstod det här så grät de. De ville inte gå förlorade. De blev väckta. De blev väckta. Och vi behöver väcka människor. Ja, tänk efter hur ofta du hör någonting, predikan om helvetet. Ja, tänk efter. Jag bara säger det. Hörrni, det är det som vi kan finna var så framgångsrikt i väckelsetider. Alltså frikyrkans barndom som vi är en frukt utav i vår tid. Vi behöver förvalta det här, och vi behöver läsa sån här väckelselitteratur. Det är där vi kan beröras och förstå vad verklig väckelse är. Vi som många har ju aldrig upplevt en väckelse i vårt land, i vår tid. Så därför vill jag verkligen anbefalla väckelselitteratur. Den berör, och det här har berört mig väldigt när jag har läst typ den här väckelseskildringen som jag har talat om här. För då förstår vi hur väckelse frambringas genom förkunnelsen, där man ställer människorna inför evighetsallvaret. Och det är det vår uppgift handlar om att göra. Och det här var ju på 1800-talet som den här väckelsen bröt ut där uppe. Men Gud är densamma, och han kan komma här igen. Faktiskt förra lördagen så hade jag har en byrålåda, eller vad man ska säga, en låda med massor med papper. Och jag letade efter just det här med ljuskamjölnen, för jag visste att jag hade haft detta. Och när jag letade bland alla dessa papper, för det var mycket, så hittade jag ett brev som jag faktiskt trodde att jag hade förlorat. Jag tittade på andra håll och inte sett det på länge, detta brevet. Och jag har det här, och jag ska läsa någonting här ifrån detta brevet. Det är en gammal evangelist, det är ju över 20 år. Hon har flyttat hem till Herren strax efter att hon hade läst eller skrivit det här brevet till mig. Och det här är skakande, brevet. Och jag säger inte platsen här, fall det finns efterlevande som känner till vad som hände där, så jag hoppar över det, och även namnet på den här personen som hon anger. Och hon säger här att det var 1941 emot vårtiden. De hade varit ute då 2 år i evangelietjänst, och det bröt ut en väckelse här på den här platsen och den här kretsen. Det var alltså olika missionshus. Det var lätt att samla folk. Lokalerna var överfyllda. Och då chefen för biolokalen på den här platsen, han sa: ska aldrig de här flickorna lämna oss platsen, så att vi får börja med våra föreställningar igen. Alltså det var så stark väckelse, så det var ingen som ville gå på biograferna, utan de ville höra Guds ord ifrån 2 unga flickor som predikade. Och det var rörelse, det var fullt med folk, förstår. Det är kraften i Guds ord. Och när det blir sådan kraft, så blir det en väldig konfrontation i andevärlden, samtidigt som människorna blir frälsta. Och det står ju här, ungdomarna följde med oss från plats till plats. De sökte vidare här till de olika platserna där de predikade. Men var finns inte Satan med, frågar hon här. Många hade lämnat sig åt Gud, men många inte. Och nu kommer vårt mest mörka minnen från hela fälttiden här. Det var en ung man i 25-årsåldern. Han började gå illa åt det nyfrälsta. Utanför då på verandan där de befann sig fanns många, både frälsta och ofrälsta. Det var väl efter mötet. Då säger den här mannen, och så namnet: nu har jag lyckats förföra en av de nyfrälsta, och fler ska det bli. Alltså, han var med och förförde när de vann människorna för Gud. Så tillägger han: en gång när jag dör ska Satan få ta hand om mina ben. Vilken utmaning. Han ställde sig i Satans tjänst och han sa detta, utmaningen till djävulen, till folket, så de hörde det. Det gick bara några veckor här till midsommarafton, förstår ni? Den här fina ljusa högtid som det skulle vara. Den och namnet hade lånat den förförda cykel med handbroms. Så det var inte vilken cykel som helst, utan det var just den flickan som han hade pekat ut att han hade förfört. Han lånade den cykeln och han åkte i en stark utförsbacke och bromsade häftigt. Följden blev att han flög över styret och ned i gatan med huvudet först. Svårt skadad, medvetslöst, varje timme till döden inträffade. Ja, det är skakande. Man leker inte med Gud och man utmanar inte med Gud. Och man utmanar inte djävulen och säger på det här sättet. Utan så slutade den här unge mannens liv. Om han var 25 års ålder så var han. Hörrni, det är ju så här att vi behöver bli stilla inför allvaret. Och jag bara känner att jag förmår inte med ord tala ut hur allvarligt det är. Men jag har ju ett glimt här från 1800-talet och 1900-talet. Om väckelsetider. Det var någon som frågade mig så här: varför får vi aldrig höra några allvarliga budskap nu för tiden? Det var en äldre kristen som frågade så. Ja, låt oss tänka på den frågan. Varför får vi aldrig höra några allvarliga budskap? När vi tycker inte om att höra allvarliga budskap. Vi har blivit så oerhört lättsinniga. Så att vi vill undvika det. Det ska vara roligt och det ska vara underbart och det ska gå till känslolivet. Men aldrig in på djupet i våra liv. Men det är först då när det går på djupet i våra liv som det kan ske en förändring i våra liv. Och må Gud få utföra det verket i mitt liv. Så att det kan bära frukt. Käre gode Gud, och hjälp oss alla, var och en, att gräva upp väckelsekällorna som har funnits, som har blivit igenkastade utav otro och utav ytlighet och utan sådana som inte har stått i väckelsens tjänst, utan som har motarbetat väckelsen. Och om det skulle talas om dubbla utgången så går man ut och slår på larmtrumman, både i radio och i Dagens Nyheter skriver man ju också det. Hörrni, vi har kommit till botten utav avfallet. Vi är så långt ifrån väckelse om vi inte går in på väckelsens område. som jag har försökt att tala lite grann om här. Utan nu behövs det en omvändelse tillbaka, och den behöver ske nu. Det handlar om himmel och helvete, det handlar om evigheten. Vi får inte strömlinje formas med annan förkunnelse och tänka alla talar om himlen, ingen talar om helvetet. Det är väl då det måste vara på det sättet, att det måste väl vara rätt eftersom man predikar på det sättet. Nej, det är totalt fel, och vi ska inte vara med i den fåran som absolut har förvridit gamla väckelsebudskap, utan vi behöver bedja om en djupare och allvarlig förkunnelse. Och vi ska be för alla pastorer, vi ska inte fördöma dem, för det är barn utav sin tid. De har aldrig upplevt en väckelse, de kanske inte har läst väckelsehistorien, utan de tror att dessa gudstjänster som hålls söndag efter söndag, som aldrig berör en människa, som aldrig får en människa att falla en enda tår på sina kinder, hur skulle de kunna omvända sig? Och vi behöver bli berörda. Jag brukar säga det, om inte Gud får beröra oss så kan vi aldrig beröra andra människor. För det börjar med oss, att Gud får beröra oss. Om Gud får göra detta, han berörde just gamjölnaren, han berörde andra, jag skulle kunna räkna upp så här, och de berörde människorna därför att de var berörda. Så låt oss bedja att vi får djupare och allvarligare budskap i vår tid. Och vi får fortsätta på detta. Att det så får ske. Då, endast då, kan det uppstå en väckelse. Där människor ställs inför den levande guden här i tiden. För det kommer man en gång att göra. Och det blir i evigheten, som vi hörde. Det är en gång det förelagt människan att en gång dö och sedan dömas. Men man behöver inte dömas. Man kan bli frikänd, och detta frikännandet det sker nu i här i världen, i nu medan vi lever. Och lyssnar du till det här budskapet och inte är frälst och inte vill gå till helvetet. Där finns inte en enda människa som vill gå till helvetet. Som kan tänka klart, naturligtvis inte. Då måste man ju också fatta ett beslut. Och det här har varit lite tungt att tala om. Det blir inga halleluja. Men det är inte frågan om det. Det viktigaste är att Gud fick röra vid oss. Käre Gud, och det viktigaste är att du blir frälst som har lyssnat till budskapet. Och du som inte har frid med Gud eller frälsningsvisshet, knäpp nu dina händer och ta emot Jesus. Det kan vara ditt sista tillfälle, det vet vi inte. Men ta vara på det just nu. Du ska inte vänta till andra tillfällen. Låt inte tillfällena gå förlorade. Men nu är tillfället. Och nu vill vi knäppa våra händer och be Gud om nåd. Himmelske Fader, jag ber dig för egen del, förbarma dig över mig. Förbarma dig att jag inte har talat ditt ord med det allvar som vi har läst om, som Paulus skrev till Timoteus. Vi har förvaltat denna förmaning och denna besvärjelse till kommande generationer, och vi har totalt förstört det i vår tid. Men Herre, vi ber om omvändelse, och vi vill bekänna det som synd. Vi vill inte stryka över det här på något sätt, utan vi bekänner, vi har gjort fel emot ditt ord, och nu ber vi om omvändelse. Fader i himmelen, förlåt oss. Grip oss på djupet så att vi kan börja bedja och gråta med människor. Fader i himmelen, hjälp oss att förvalta ditt ord på ett rätt tid, på ett rätt sätt i den här tiden. O Herre, jag ber att du ska stadfästa ditt ord med frälsning just i det här ögonblicket när människor beder i sina hem och överallt där de lyssnar på detta budskapet. Herre, jag ber att detta det möte och denna predikan ska ha betydelse för evigheten. För det är det enda som har betydelse. Om vi är frälsta inför evigheten, då handlar det inte om karriär och ära och berömmelse och hur fina vi har varit, utan det handlar om vi blir räddade och vi får möta Jesus. Herre, jag ber dig, döm oss här i tiden så vi slipper att dömas på den yttersta domen. Käre Gud i himmelen, och jag bara tackar dig. Herre, du kan göra det inte vi kan göra. Du kan sända din ande. Du kan överbevisa om enskilda synder. Och jag beder det inte vi kan göra. Då har du sagt att den heliga ande gör en överbevisning om synd, om dom och om rättfärdighet. Och jag ber att denna överbevisning ska träffa oss nu här. I Jesu namn, heligande, vi behöver dig. Vi behöver dig, heligande. Oh, tack Jesus, jag prisar dig. Och nu ber du att det ska bli ett uppvaknande i församling efter församling. Jag ber att du tar ut enkla redskap som jag har talat om här, som kan stå i väckelsens tjänst. Du kan gå förbi alla möjliga med fina titlar och accepterade människor. Du kan ta den enklaste utav alla för att använda sig i din tjänst. Kär Jesus, jag bara ber dig. Jag ber att du tänder väckelsens eld i mitt liv och i andra människors liv, Jesus. Jag ber dig, vi kan inte ta den här elden, men vi ber om denna eld som bara du kan tända. Och jag ber att du ska släcka all den här världsliga elden och allt det här som vi brinner för, idrott och sidointressen, oväsentligheter. Låt det brinna upp, Fader i himmelen, och låt det istället bli en levande eld från himmelen som får tändas. Vi behöver denna elden och vi behöver den nu, kär Herre Gud i himmelen. Förlåt att vi har förslarvat väckelsearvet. Herre, nu ber jag. Jag ber att du kallar på dem som lyssnar just nu till omvändelse, att de får höra din kallande röst i deras innersta. Och jag ber att de inte ska stå emot detta, utan rösten bara blir starkare och starkare till dess att de kapitulerar vid korset, Jesus. Tack för att du sjunker ner vid korset, käre Jesus. Och där får vi finna nåd och där får vi finna frikännande. O, vad underbart att få vara försonad och älskad utav dig. Tack Fader för andens vittnesbörd som vi har i vårt innersta och som vi får utav den heliga anden när vi har vänt om. Och då får vi springa upp som ljuska mjölnan utav glädje och förstå. Vi har fått det dyrbaraste utav allt. Vi har fått förlåtelse för våra synder. Och jag ber att du ska utplåna varje synd som finns i våra liv här. Och vi vill ikläda oss, den vita dräkten. Och det är du som ger oss denna. Herre, nu ber jag om omvändelse och frälsning. Och jag ber om det som har kommit bort och gått över på den breda vägen. Kalla tillbaka dem till den smala vägen. Fader, jag ber, käre Gud, kalla på oss. Låt oss höra din röst, käre Gud, igen. Låt din ande få verka i alla olika kyrkor över vårt land till en kallelse, kanske den sista över vårt land, om vi ska få uppleva en omvändelse vår. Vi kan inte åstadkomma det, men du kan göra det om vi bara ställer oss i din tjänst, Jesus. Och varför skulle vi inte göra det? Låt oss ligga där på detta altare som behagar dig, och då vill du komma med en eld över detta offret, kära Herre Jesus. Jag prisar dig. Tack kära Jesus. Åh Jesus. Åh kära Gud. Vi kan fortsätta att dröja i bön här. Vi handhar evighetsvarelser, människor. Gud, hjälp oss att förvalta detta. Oh, det dyrbaraste i världen. Och Gud, låt det inte gå förlorat. Och du som sökt upp det förlorade fåret, jag ber att du ska göra det. Det som har gått bort ifrån jorden och det som har gått bort till det främmande landet som du talar om, den förlorade sonen. Men det står han kom till besinning och jag ber att människor nu ska komma till besinning. Fader i himmelen, och du kan verka nu. Jag ber om en överbevisning om besinning. Fader i himmelen, jag ber. Gud, det kan vara sådana lager av världslighet som behöver tränga igenom för att vi ska kunna få del av denna besinning. Men Herre, du kan krossa kopparputtar och du kan bryta sönder järnbommar. Människor som har hårda hjärtan, den kan du krossa och göra förkrossade. Det som har stängt igen som de tror med järnbommar. Nu ber jag att du bryter sönder dessa järnbommar. Det hårdaste människor. Jag ber dig för ateister och Guds förnekare och bespottare. Du har dött för dem allesammans. Du älskar dem fast de har smädat och vänt dig ryggen. Så har inte du vänt dem ryggen. Utan du är där med din utsträckta hand. Och jag ber att du ska sträcka ut din hand in i hem. Ikväll, Fader i himmelen. Och ta tag och lägga din hand. Fader till omvändelse från denna vägen. Käre Gud, jag ber bara du får göra det. Och vi ska få prisa dig tillsammans med dessa nyfrälsta evigheternas evigheter. Ja, Herre, finns det något större? Käre Gud, allt det jordiska, det bara blir så förminskat. Ja, det blir inte förminskat, det blir totalt värdelöst med tanke på detta, käre Gud i himmelen. Åh, hjälp oss nu. Vi klarar inte av att vara väckelsebärare utan dig. Men vi ber om nåd. Herre, vi vet inte hur det ska gå till, men du kan göra det, käre Gud. Herre, låt elden sprida sig från församling till församling, från hemgrupp och bönegrupper, käre Gud. Låt det spridas ut till de ofrälsta, käre Herre Jesus. Jag ber, Fader i himmelen, i Jesu namn, halleluja, halleluja, käre Gud. Kanske är någon mer som vill leda oss i bön. Låt oss vara bedjande. Som vi får bedja om ett genombrott. Att det får ske nu. Det får ske nu, käre Gud. Hjälp oss. Låt genombrottet komma nu, Jesus. Åh, Herre, Herre. Vi kan inte bara prata om det. Utan vi vill se och uppleva det, käre Gud. Är det någon som vill leda oss i bön, så led oss i bön.